Tjat och tjöt med Katarina och Jerker.
Välkomna till Tjat och tjöt nu igen. Hej Jerker.
Hej Katarina. Nummer 7 av Tjat och tjöt blir det här.
Ja, det är jättebra att du har ordning på vilket tal i nummer i ordningen.
Ordningsman i skolan, vet du.
Var det?
Nej. Jo, faktiskt ett halvår tror jag.
Jag tänkte säga, jag har svårt att tro att du var ordningsman. Men
jag skötte närvarolistan. Och jag var frånvarande.
Haha.
Vad är dagens ämne, Katarina?
Ja, dagens ämne ska vi prata lite. Ska vi prata om ord, har vi gjort förut?
Ord är bra.
Ja, det finns alltid något att säga, tänker jag.
Ja, och har vi ett ämne 2 också?
Ska vi prata om lite AKB, som man säger?
AKB, det, just det. Inte AKA, för det är ett vapen. AKB är en...
person, Anna Kinberg Batra.
Ja, just det.
Hon har ju återigen nu då hamnat lite grann i blåsväder.
Och vi funderar lite grann runt det då, som ämne nummer 2.
Ja. Ja.
Orden.
Ja, brukar du använda ordet hen?
Det händer, faktiskt. Ja, det gör det nog. Ja, det, du då?
Jo, men det händer. Ibland säger jag han, hon. Sådär, slash hon. Alltså han, slash hon. Men ja, jo, det gör jag också. Där försöker jag nog kanske bli lite mer då modern i mitt språkbruk. Däremot så har ju jag väldigt svårt för det här när man då inte ska säga tjänsteman numera, utan man ska säga tjänsteperson. Alltså, och det har jag märkt då när jag intervjuar personer som, ja, till exempel här i Tyresö kommun då, personer som jobbar, tjänstemän som jobbar i kommunen, eller politiker om man tillhör en viss, alltså, viss kategori eller viss inriktning då, så säger man då vill man inte säga tjänsteman, utan då säger man tjänsteperson. Och det har jag lite svårt för. Vad säger du?
Ja, då tänker jag så här att tjänsteman, så som ord, är ett vad kallar det, gammalt ord. Alltså ett historiskt ord. Och nu så kanske, jag tror att historiska ord ska få vara historiska ord. Att försöka göra dem moderna är nog att säga tjänsteperson, det blir lite konstlat. Då skulle jag hellre säga medarbetare.
Ja, just det, precis. Det är väl det att man vill poängtera att man jobbar då inom kanske offentlig förvaltning, tror jag.
Ja, men då kan man väl istället säga då vad personen gör.
Ja.
För att du är tjänsteman säger ju inte ett skit om vad personen gör.
Nej, absolut inte. Nej, men jag tänker så här att det här är ju ett sätt att försöka göra mer, alltså, könsneutrala ord då. Men för mig låter tjänsteperson, det låter lite... Jag associerar till tjänstejon. Jag vet inte, jag kanske är helt fel. Men,
ja, men vi är samma ålder, vet du. Så att jag fick också den, alltså, tjänsteperson. Det är någon som kryper för mig. Liksom, på
ja,
sätt,
lite så.
Lite sådär, ja. Nej, så jag tror inte man ska ta gamla ord och göra dem nya.
Nej, och jag tänker, alltså, och du vet, i den branschen som jag har varit verksam i då, så har man ju alltid kallat det för byggherre.
Just det.
Och byggherre, det är ju den personen som står för fiolerna, kan man säga. Det är alltså den som betalar ett byggprojekt. Mm. Men det ska man inte säga numera om man då är politiskt korrekt, utan då ska man säga byggaktör. Och jag menar ju att byggaktör, det är ju mycket vidare begrepp. Alltså det är ju egentligen alla aktörer som är med i en byggprocess. Det kan ju vara en konstruktör, det kan vara en arkitekt, det kan vara en konsult utan något slag. Byggare, alltså
jag håller med dig, alltså. Man går bort sig.
Det är lätt att gå bort sig.
Det är lätt att gå bort sig och fästa för stor vikt vid herre och dam och så vidare. Och det var likadant, jag skulle skriva en text för ett tag sedan och så skulle jag skriva kameraman, fast det var en kvinna. Ska jag skriva kamerakvinna? Nej, kameraperson. Vad ska jag skriva?
Kameraoperatör.
Kameraoperatör. Ja, så det blev kameraman till slut.
Ja.
Och jag tror det heter ungefär som studioman heter det. Men det är ju då, alltså, i tv-sammanhang, när en kameraman och studioman.
Ja, annars skulle det ha varit studioperson. Ja, precis. Det är lite...
Nej, och jag tror inte man ska hålla på med det. Och då kan man tänka så här att om det är då vi tar tyska eller franska eller så, då har ju redan orden ett, om vi tar franska, la eller le, de är feminina eller maskulina orden. Mm. Det är inte kopplat till könet, utan det är orden.
Ja, just det.
Det heter, bilen heter la voiture. Bil är feminint i Frankrike.
Ja, okej.
Okay. Mm. Jag tror inte vi ska lägga kön för hårt.
Nej, och jag tänker att ordet man då, alltså man säger ju också nämndeman, man säger talman. Alltså, jag tänker att man kommer från ordet människa. Tror jag faktiskt. Alltså,
det rent... kan vi ju faktiskt härleda till det engelska human.
Ja, just det.
Human being. Mm. Nej, det är snedsprång att hålla på och försöka...
Och vet du, jag tror faktiskt så här att jag tror inte att det här är det som på riktigt gör skillnad om man ska jobba med jämställdhet. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det finns andra saker som är mycket, mycket viktigare att jobba med. Om man på riktigt tänker sig att ja, vi ska liksom ha bättre villkor för kvinnor eller vi ska ha högre löner för kvinnor. Jag tror att man ska fokusera på det som är viktigt. Jag tror inte att det är det här som är det viktigaste.
Det kanske är en övertro på ord. För att ord finns det många av, det kan vi hålla på och vrida och vända på. Och så här. Men det spelar faktiskt ingen roll, utan det handlar om vad du gör. Att säga en sak, att göra en annan.
Ja, det håller jag med dig om.
Det handlar ju om att det ska vara lika lön, oavsett kön.
Mm, precis.
Ja. Så orden, vi får inte fastna i att orden blir för viktiga och värdefulla.
Alltså jag måste säga också, jag var inne i Enskede. Du vet, i Enskede finns ju ett område där i Enskede gamla villasamhälle som heter Käringstan. Det kanske hört talas om. Ja. Och Käringstan trodde jag att det hette därför att det är då kvinnliga namn på gatorna, Kajsa Weissväg och så vidare. Det har varit min bild. Men jag hade anledning att gå omkring där. Jag var ute och vallade hunden. Och då helt plötsligt så ser jag ju då att kvarteren också har liksom kvinnliga anspelningar. Tjänarinnan, hembiträdet och så vidare och så vidare. Alltså ganska gammaldags uttryck som vi idag absolut inte använder oss av. Och som vi skulle tycka, alltså tjänarinnan skulle vi nog tycka är liksom lite så här på gränsen. Men samtidigt så tycker jag ju att det är ju spännande, för det här är ju ett historiskt liksom. Det här säger ju någonting om vår kulturhistoria.
Ja, vi kan ju inte sudda ut historien. Historien finns ju, och då är det ju olika ord genom historien. Språket utvecklas. Och att då försöka göra allting nutida blir ju... Nej, alltså vi får ju se att det finns en historia.
Ja.
Och det är ju tur att vi inte pratar svenska som vi gjorde för 100 år sedan. Då skulle inte du och jag sitta och prata så här, va?
Nej, det har nog hänt ganska mycket.
Ja, vi skola ha för något annat att förtälja församlingen. Alltså det vore ju ett helt annat språk. Och det kommer att vara ett annat språk om 30 år.
Ja, så är det.
Och det är jättebra tycker jag. Vår språk har sin tid. Lite.
Ja, och det utvecklas ju.
Men det viktiga är att oavsett utvecklingen så tycker jag, det kan jag slå en lans för, det är ju att orden är ändå bara ord. Om vi har en ny företeelse, att vi gör någonting nytt, då kan det förtjäna ett nytt ord. Men om det bara är ett ord utan innehåll, ett ord utan action, det spelar ingen roll.
Nej, är det något särskilt du tänker på då?
Nej, jag tänker återigen på tjänsteman och tjänstekvinna. Ah, okay. Så det säger ju inget skit, inte ett skit om vad man gör, utan mer vad man är, någon slags identitet. Alltså. Mm. Så att, nej, vi ska inte fästa för stor vikt vid det. Det konstrueras ju ord också, och som klistras på och så här tycker jag. Och det är som aktivist. Det kan man prata väldigt mycket om, aktivist. Jaha, vad är det då? Ja, motsatsen till passivist. Eller?
Jag vet inte.
Vad då? Är aktivist? Om jag gör någonting och jag är aktiv, då är jag aktivist.
Mm. Det är väl att du driver dina teser ganska hårt,
ja,
va?
Eller? Just det. Man gör någonting alltså. Men då kan man lika gärna säga att man driver. Som att då klistra etiketten aktivist väl?
Mm.
Eller hur?
Ja, jo. Det är väl liksom, aktivist är väl lite negativt, va? Är inte det?
Det leder ju lätt till att det är någon som sätter sig, man tänker på någon som sätter sig på Essingeleden och stoppar trafiken, för det kallas aktivist. Mm. Det är ju lagbrytare om det är Det är inte bra. Om aktivister är lagbrytare, nej.
Nej.
Nej. Det blir inget bra. Ett annat ord som jag tycker är spännande, det är miljöbov.
Jaha, ja, vad tänker du då?
Jo, för att det förekommer att ja, då är man miljöbov. Ja, och så undrar man, ja, vad innebär det då?
Ja. De har stulit någonting, eller?
Ja, just det. Bov är ju då ett ord som jag, det är närmast tjuv eller brottsling.
Ja, brottsling. Ja, miljöbrottsling var det väl egentligen, ja. Kanske.
Ja. Men nu blir det miljöbrottsling. Jaha, då är vi inne på, att säga, på juridikens område och rättsstatens ord. Men det används miljöbov ganska orslöst, tycker jag.
Ja, men absolut. Det kan vi ju säga om liksom, ja, våra grannar, håller på att säga, om människor och företag och olika företeelser. Väldigt, väldigt, som du säger, ganska generöst använder vi ju det ordet.
Utan egentligen veta vad det är för någonting. Och det blir fluffigt, innehållslöst.
Ja, det
blir väldigt grunt tänkande, alltså.
Ja, nej, men det är ett fluffigt ord, det har rätt i. Och det finns ju en tolkning i det också. För vi är ju förstås inte riktigt alltid överens om vad det innebär. Alltså, jag tror vi alla är överens om att de här, vad heter de, Think Pink eller de där som dumpade massa sopor, liksom, att de var miljöbovar. Men det här uttrycket är ju lite mera, alltså det är inte riktigt på den nivån, va? Det är, nej, lite grundare.
Du är lite miljöbov. Oj, du kör en dieselbil, ja, miljöbov, va? Ja, men hallå. Jag råkar nämligen, varför jag tar det ordet, det är för att jag råkar se eller läsa teorihandboken för de som ska ta AM-körkort. Och i den teoritexten så ingår ordet miljöbov.
Jaha.
Ja, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag tycker man kan inte ha det ordet i ett utbildande syfte.
Det är ju inget, det är inte speciellt akademiskt ord, tycker jag.
Nej, föga.
Det är ju nästan talspråk, ska jag säga.
Ja, det är lite slarvigt, va?
Och det, kommer du ihåg vilket sammanhang det förekom i då?
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det var jag vet att det var i inledningen i teorin. Så att man får vara försiktig med orden. Och orden ska ju vara, jag tycker ord ska beskriva vad det rör sig om.
Mm.
Så att det blir, för vitsen med ord är ju att vi gör oss förstådda.
Ja.
Ska vi ta ett ord till?
Ja, jag tycker det är kul. Berätta.
Jo. Det snackas om troll i dagarna.
Ja, det är mycket trollande nu.
Ja, troll. Ja, och när man är nättroll och man har trollkonton och troll hit och dit. Och jag bara tänker så här, ja, om jag skriver någonting, ja, om jag skriver någonting och jag säger att det är Jerker som skriver, ja, det är Jerker som skriver. Om jag skriver under pseudonym, vad är det då? Är jag troll då?
Nej, det är ju väldigt svårt att tro eller tycka. Alltså jag tycker ju inte att du är troll då. För att det kan ju finnas många skäl varför man vill skriva under pseudonym. Alltså det finns ju författare som skriver under pseudonym. Och det finns ju folk som skriver artiklar eller...
Ja, och man kan ha goda skäl för att skriva under pseudonym. För du vill inte röja din identitet.
Mm.
För att då det kan vara... Du kan bli korsfäst, höll jag på att säga. Men om du är i fel land, så att säga, som har diktatoriska tendenser, så är det ju inte bra. Då skriver du gärna under pseudonym så du inte blir halshuggen.
Ja, och det kan ju också vara så att du har den typen av tjänst. Alltså till exempel, du låt säga om du skulle jobba på något statligt verk, Riksrevisionen säger du. Och då ska du ju vara ganska neutral och du ska liksom granska olika myndigheter. Men sen är man ju också en privatperson, alltså, som kanske har åsikter och som läser och ser och upplever saker. Och då måste man ju kunna få liksom... Kanske man vill uttrycka det på något sätt då. Och då kan man ju förstå att då kanske man inte kan använda sitt namn. Därför att då kanske någon uppfattar att det är myndigheten som tycker så här.
Mm, just det. Ja, men det har en viktig aspekt då. Man får alltså vara lite försiktig med orden. Och det är inte bara... Man får vara försiktig med att göra ord som är otydliga, tycker jag. Mm. Och det var, vi var inne på det där en annan gång, det här narrativa diskursen.
Just det, ja. Det kommer jag ihåg.
Ja. Vadå, narrativa diskursen? Vad betyder det? Det är ju för att mystifiera.
Ja, det är för att också exkludera många, tänker jag.
Ja, just det. Ja, det gör man. Man mystifierar, då blir det ju mystiskt. Då exkluderar man, precis. Och exkludering gör ju att då når du ju inte fram, då får du ju inte förståelse. Och vitsen med att kommunicera och prata är ju att man ska förstå.
Om man nu vill bli förstådd. Man kanske liksom bara vill vända sig till en väldigt liten grupp.
Ja, eller det kanske är så att du har då, du är inte säker på din sak. Och då tar du gärna till ett gäng fina ord som ingen riktigt förstår, för då kan de ju heller inte kritisera dig. Man gömmer sig bakom orden. Det finns en bra bok, en bra författare som heter Göran Hägg, som tyvärr gick bort för en 10-15 år sedan.
Jag tänkte ju säga det, jag känner ju namnet, men han är död. Ja, okej, det är därför man inte ser honom.
Det var oväntat dödsfall, jag kommer inte ihåg om det är 10-15 år sedan. Någonting. Men han var ju... Han satt väl i tv-sofforna och analytisk och skarp. Han har skrivit en bok som heter Praktisk retorik. Och han tar upp 1998, så skriver han, han pratar just om den narrativa diskursen och mystifieringen. Han tar ett annat exempel där också.
Han kanske var före sin tid då lite?
Han var mycket före sin tid. Alltså. Och så pratar han, tar ett annat exempel är den elevrelaterade resursallokeringen.
Ja, okej. Okay.
Det handlar om skolböcker och skolmat.
Ja.
Så istället för att säga skolböcker och skolmat, så säger man den elevrelaterade resursallokeringen. Ja, ingen förstår, medan några få, exkludering. Du kan inte bli kritiserad, för om du ska kritiseras, då måste ju den som kritiserar fråga, vad menar du med den elevrelaterade resursallokeringen? Och därmed måste den frågande avslöja sin okunskap. Alltså... Det där är ett sätt att gömma sig. Och det där ska man vara jädrigt observant på. När det börjar komma sådana ord, då är det illa ute alltså. Och det innefattar mycket i de här hållbarhetsredovisningarna som man nu kan läsa från diverse ställen. Och som då även proklameras att man ska skriva.
Jag tänkte ju säga, har det inte nästan blivit så att alla över en viss storlek ska ha liksom...
Jo.
Hållbarhetsredovisning.
Ja, och det är så mycket ord, va? Så du läser dem så förstår du inte. Och den som då, ingen vågar ju säga att de inte förstår det. Usch, du är inte hållbar, va?
Nej.
Det där kommer att explodera.
Och sen är det ju så här att så måste du då, för att få till det där så måste du anlita då en massa konsulter och kommunikatörer som har liksom kläm på de här orden och hur man ska ställa upp och hur det ska liksom kommuniceras på rätt sätt och sådär.
Enligt någon slags formel som ingen då bryr sig om.
Nej,
det är ett fluff.
Nej, det är lite snömos tycker jag nog. Att
det är jättemycket snömos tycker
riskerar
jag.
Att bli i alla fall.
Klarspråk är ju motsatsen. Kalla en bräda för en bräda.
Just det, spade för en spade.
Spade för en spade, ja. Och då fungerar det, för då kan man ju faktiskt förstå varandra. Och det är ju vad det handlar om.
Precis, och jag tänkte just på... det här med, nu relaterat till liksom barnbarn då, som jag nyligen har fått. Den lilla tvååringen som fortfarande inte har lärt sig att prata. För att han behöver inte prata. Han pekar och då håller alla andra runt omkring på honom och försöker liksom översätta. Jaha, du menar banan? Nej, du menar äpple? Jaha, du menar... Och till slut så tänker jag så här att man kanske bara säger nej, jag förstår inte vad du menar. Säg.
Ja, så att han får lära sig att säga, ja.
Precis, och det är lite samma sak här, att om man då skulle tala om för de här att nej, jag förstår inte vad det här med resursallokering betyder. Jag är en läsare, jag är högskoleutbildad, men jag fattar inte vad det som står. Ni måste uttrycka det på ett annat sätt. Mm. Ja, då måste man ju tänka om.
Och då kan man ju säga det så här, att då blir det lätt så att de som då blir kallade eller kallar sig själva för populister blir populära. Vad är det de gör som trick så att säga? Jo, det är att inte använda de här orden som man inte förstår. Utan de använder ord man förstår. Väldigt enkelt.
Okej, okay. Du menar alltså att... är det som skulle vara definitionen på populism? Att man,
eller? Jag säger inte att det är definitionen, nej. Men det är en metod som populisten kan använda.
Ja.
Och den är väldigt framgångsrik.
Precis.
Prata så folk förstår.
Är det så man angriper populister genom att säga att... Alltså indirekt så säger man, du använder så enkelt språk så att alla förstår.
Om du ska angripa en populist så får du ju angripa populisten med populistens språk, tänker jag. Då får vara lika klarspråkig. För annars har ju populisten det här vapnet av att vara klarspråkig, medan jag sitter och pratar om elevrelaterad resursallokering. Va? Det här är därför den här boken, Praktisk retorik av Göran Hägg, är så jävla bra. Köp den, läs den. Man lär sig massor och man kan se dagens debatt i samhället med en helt andra ögon.
Och det här var ett lästips från Jerker Pettersson.
Ett lästips. Göran Hägg, Praktisk retorik.
Ja.
Go and get it.
Ja. Och den kanske inte finns att köpa, men den finns säkert att låna på biblioteket.
Ja, jag tror nästan den finns att köpa faktiskt. Ja. Jag tror, jo, banne mig, det är en sån höjdare alltså.
Mm. Bra, ja, men det kanske blir en sommarläsning då.
Vi kanske kommer tillbaka till den här i nästa ämne. Ska vi byta?
Det var en passande låt. Men du, Anna Kinberg Batra då. Hon har ju verkligen hamnat i blåsväder. Med rätta, tänker jag. För hon har ju kanske inte riktigt följt den gängsegången då vid rekrytering av medarbetare. Och det har ju inte bara varit en, utan har väl visat sig att vara åtminstone 3 personer nu då. Ja, hon har ju varit i blåsväder förut. Mm. Alltså hon blev ju ledare för Moderaterna. Men hon satt ju inte så länge och hon fick liksom avgå. Men sen upplever jag nog att hon har liksom fått lite revansch. Alltså hon har varit med i massa sammanhang, hon har varit med i den här muren. Hon har helt plötsligt nästan blivit lite, ja, folklig kanske är fel uttryck, men hon har varit med i olika sammanhang och hon tyckte att hon liksom verkar ändå sympatisk person som kanske liksom hamnar lite fel och sådär. Men nu då? Nu har du ju liksom skitit sig igen här då.
Mm, jag har ju det. Ja, jo, nej men vad var det hon sa? Hon sa att, hur länge sedan är det där? Hon sa att stockholmare är smartare än lantisar, va?
Ja, det var väl, hon var i ungdomsförbundet va, eller något sånt, ja. Där. Men det fick hon ju verkligen äta upp. Och, ja.
Ja, nej, jag gillar henne så här spontant. Så här, det var väl också någon liten fadäs när hon skulle flirta med SD så som moderatledare, va? Var det inte så?
Ja, och då var hon ju lite för sin tid, kanske man kan säga. Idag har det ju liksom svängt lite mer. Men jag kommer inte riktigt ihåg det där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Men det ledde väl till att hon sen blev utbytt i alla fall.
Ja, så var det.
Det kan man säga, det är 3 case så att säga som är, det vill sig inte riktigt. Det går inte bra.
Nej.
Anna Kinberg Batra.
Ja.
Och då kan vi reda ut vad det beror på?
Nej, men jag tänker så här att hon, med den erfarenheten hon har av statlig förvaltning, hon borde ju veta att det är väldigt formellt. Alltså det är skillnad om du jobbar på ett privat företag. Då kan man ju liksom plocka vem man vill. Men det borde ju hon veta att man absolut inte kan göra. Men jag tänker också så här att hon kommer in i en organisation, hon har en massa idéer, det finns ju många som säger också att det liksom sitter ju runt om på olika statliga myndigheter och så sitter det ju massa gamla socialdemokrater som har suttit där länge och sådär. Och så kommer hon in då och ska rodda lite och det var också någon artikel i Svenska Dagbladet här för inte så länge sedan där man då pratar om det här att hon kanske ville ha en liten förändring och det matchar liksom inte med de förväntningar internt som finns på en landshövding, utan som landshövding förväntas du ägna dig mer åt det externa. Liksom, representera, springa på kungamiddagar och vara ute och träffa företag och inviga och sådär. Men hon ville också kanske ha en intern förändring. Hon ville att liksom, vissa beslut skulle gå snabbare eller skulle gå på ett annat sätt. Och då reagerar tjänstemännen. Och då blir man liksom ovän med någon internt. För då är det så att då är det inte så lätt. Så hon kanske vill ha sina egna. Så jag kan förstå henne i sak.
Mm, jag förstår vad du menar.
Att hon ville byta ut några personer.
Mm.
Men hon kanske gjorde det på fel sätt.
Ja, jag tror du är inne på något där. Jag tänker på Kjell-Olof Feldt. han var finansminister,
ja,
under period. Och då var det så att han anställde väl en sekreterare som var hans fru.
Ja, just det.
Och han klarar ju den då med så enkelt som så. Ja, jag vet ingen bättre.
Och det blev inte så mycket skriverier om det.
Nej.
Nej.
Det är den bästa jag vet. Mm. Det här är viktigt. Mm. Så enkelt var det då.
Ja.
På den tiden ska
på
jag säga.
Tiden.
Det hade väl
ja.
Inte gått idag. Va?
Nej.
Men jag tror det handlar mycket om hur man gör det, tror jag. Och där kommer vi nog till det här repetitiva, att det liksom inte vill så riktigt för henne, tror jag. Nu, det här är spekulation, ingenting emot Anna Kinberg Batra, vill jag återigen säga, I like her. Men jag tror även här att hon har ett retoriskt problem.
För återigen retorik alltså.
Återigen retorik, ja. Hon är väldigt resonerande, det tycker jag. Och hon har alltså mycket logos, som man säger. Men så har vi etos och patos. Patos, mm. känslan, etos, jaget. Och om man då ska röra om och liksom bli den som säger till, det ska bli tesakt som man sa förr på fabrikören, va, så här, då räcker det inte vara logos. Då måste du ha ett jävla etos. Pondus kan man kalla det också. Du måste liksom så. Du får ta i med rösten, du får vara lite burdus kanske, va. Och det ska synas att du menar det i hela kroppen. Då tar det på ett annat sätt. Där skulle hon, om man trimmade det, om man trimmade sitt etos och patos, skulle det gå bra.
Ja, precis, för i den här artikeln så stod det väl också liksom att hon är, alltså privat är hon en helt annan person, då kan hon vara väldigt rolig och liksom karismatisk och sådär, men i sin profession så blir hon ofta lite stiff, liksom lite regelstyrd, lite alltså binär, liksom lite fyrkantig kanske, och det stärker väl det här som du säger då. Alltså man kan ju också uttrycka på ett annat sätt att om man är lite mer manipulativ, alltså har lite mer karisma, så kan man få med sig folk liksom.
Ja, så är det. Det är ju vad retorik handlar om då. Det handlar ju om att föra fram en tes, ett budskap och få någonting att hända och bli gjort.
Och sen tänker jag, hon hade inte varit så länge heller. Alltså hade hon varit där ett tag, då hon hade liksom kanske hittat sin bas lite mer, så hade det kanske varit mer okej. Men nu var hon fortfarande relativt ny i sin roll. Men tänkte du på en annan sak i det här? Att det är inte så många politiker som har gått ut och kritiserat det här som hon gjorde.
Nej, det kanske det var just det.
Och vet du vad det beror på? Det beror förstås på att de själva har kanske gjort motsvarande grej.
Ja.
Så att det här är ju liksom, det här är många medvetna om att oops, ja.
Ja, men det är ju så med upphandlingar och med rekryteringar och allting, så finns det en massa regler som det ska vara så himla objektivt, det ska vara himla logiskt och alltihop, va. Men egentligen så handlar det ju om, det vet ju både du och jag, ska vi få någonting gjort, då tar man kontakt med någon som man vet, som man känner, som kan göra det. Och det är inte svårare än så.
Nej.
Det är fullt mänskligt. Mm. Och det är jättefint att vi ska ha då såna här rekryteringsrundor och det ska vara neutralt och objektivt. Och så. Ja, jättefint. Funkar inte så.
Alltså felet det hon gjorde i det här fallet, hon skulle ju naturligtvis ha utannonserat de här tjänsterna. Men sen så kunde ju hon ändå kanske ha styrt processen. Alltså ibland måste man ju ha alltså, det här spelet för gallerierna liksom.
Ja, det är ju ett sätt att sköta spelet för gallerierna. Det andra sättet är ju att panga på. Och vara öppen med att man pangar på.
Ja, just det. Men
och
precis.
Vara orädd för när det kommer någon sån här TV4-snubbe med mikrofon.
Ja, vi får väl se nu då hur det går. Om hon liksom, men det verkar ju nästan som att hon får sitta kvar. Det har kanske stormen har liksom bedarrat.
Det kanske inte är så många som vill ha det här jobbet.
Det tror jag massor vill ha.
Tror du?
Tänk att få springa på Nobelmiddagar och äta middag med kungen.
Ja, men liksom vara statens förlängda arm ute i länet. Och, ja, och kanske, möjligt.
Jag tror att du får en schysst tjänstebostad också.
Förvisso, det är ju sant, va? Det är sant.
Ja.
Mm. Men är så, det är mycket som handlar om retorik alltså. Nu är jag lite biased för jag har läst den där boken då, Göran Hägg. Men det är påfallande alltså hur mycket som handlar om hur vi säger det, hur vi gör det helt enkelt, i vilken ordning och så vidare.
Mm.
Och vi har känslan med.
Det tyckte jag att jag lärde mig under mitt yrkesliv och inte minst som chef. Mm. Så alltså, man kan ha helt rätt i sak. Men om man sköter processen felaktigt, då kan det skita sig ändå.
Bra, vet du vad? Och då säger du, sköter processen. Nu översätter vi det till klarspråk då.
Ja, att du måste liksom följa sån här, alltså du måste fundera på hur du kommunicerar. Du kanske måste fundera på hur du kommunicerar med medarbetare, med styrelse, med i mitt fall då hyresgäster. Man måste liksom prata med folk i en viss ordning.
Helt enkelt få med sig folk.
Ja, precis.
Ja. Mm. Få med sig folk och förankra.
Ja, det är ofta så det handlar om.
Det är det handlar om.
Och så kanske man måste snacka med facket. Och så kanske man till och med måste göra en samverkansöverenskommelse med facket och vad det nu är. Alltså det finns en liksom process som man bör följa. Och då har man liksom kanske mycket lättare att få igenom sina saker än om man bara pangar på. Och det kan ju vara önskvärt, som du säger, att man skulle kunna göra så, panga på. Och vissa klarar ju det naturligtvis. Men generellt så det var nog min upplevelse. Att gör man processen rätt, då kan man ha mycket lättare att få igenom sakfrågor.
Det har jag också upplevt. Om du gör det rätt, du är oantastlig. Du kan inte tas på logiska argument.
Nej,
helt enkelt. Alternativet är ju då att skita i det och panga på. Men då måste man ju vara, så att säga, i Trump-kaliber.
Ja, precis. Och då måste du veta att du har en styrelse som backar dig, att du kan stå där i media eller vad det nu kan vara och ändå liksom framhärda och sådär. Mm. Alltså, du måste vara lite mer, ja, en tuffing.
En tuffing, hårdhudad. Man kan ju se att det fanns ju förr i tiden de gamla fabrikörerna eller så här, de bestämde och de pangade på bara. Va? Och de fick en hel del gjort.
Ja, och det var ju ingen som synade dem.
Men det blev en hel del gjort.
Ja.
Och jag menar, då kan jag tänka, jag tror kanske att AKB ville få en hel del gjort där på Länsstyrelsen. Och det kanske behöver göras en hel del, jag kan tänka mig det också. Så att hon kanske skulle ha pangat på då. Ta fram hela arsenalen, bjud på hela Anna, liksom, hela AKB. Etos, logos, patos, panga på. Det vore väl kul.
Kanske lyssnar hon till det här programmet. Och så...
Ja.
Ja!
Och sen skit i de här lapparna i receptionen eller vad det var. Massa. Så här, nu ska vi göra det här, ska få det gjort, nu tar vi in dem här, nu gör vi så här.
Intern process och extern process.
Ja, ja, det är också någonting. Det finns två vägar. Det finns kanske fler vägar, men det är i alla fall två. Vi håller på Anna.
Ja.
Anna, gör nu så här.
Gå i skola hos Jerker.
Ja, och Katarina.
Och läs den här boken. Vad heter den nu igen?
Praktisk retorik av Göran Hägg. En pocketbok som är... Han är utom rolig. Och det gör ju då att det blir ännu intressantare att läsa den.
Ja, men det är bra också när det finns som pocket faktiskt. Då kan man ha den på standen lite lättare. Och sen kan man slänga den om man vill.
Eller man ställer den ofta, det finns sådana här bokbytarhyllor lite här och var.
Ja.
Brukar slänga in några där.
Det är smart.
Ja.
Ska vi avsluta för idag, Jerker? Är vi nöjda?
Mm. Ska vi göra, alltså jag tänker så här, för Anna Kin AKB då, ska vi få en avslutslåt?
Ja, det tycker jag.
Ja, okej. Okay. Att vara eller inte vara?
Det är frågan.
Vi är...
Katarina.
Jerker.
Glad sommar kanske vi får säga.
Ja, absolut. Alla som nu har stått ut i 7 avsnitt med oss här. Glad sommar. Bada på.
Och njut och ät glass.
Tjat och kött med Katarina och Jerker.